Vincent är ju verkligen så här one of a kind. Det finns ju ingen annan som honom. Han är ju till och med ensam i Sverige med sin kromosomavvikelse. Så att jag har ju fått uppleva något helt unikt som ingen annan har fått uppleva. Och det är större chans att bli träffad av blixten. Liksom.
Häftigt.
Så det brukar jag tänka ganska ofta, att jag har fått den här stora äran att få uppleva Vincent. Det finns ingen annan som Vincent, och här får lilla jag, som inte är något speciellt, vara här
och ta del av allt det här.
Ta del av det varje dag. Och så som hans personlighet är, så som han är så snäll och glad mot alla. Han vaknar upp och det är så enkelt. Och det är så enkelt att hälsa på vem som helst man inte känner. Och han bara är och är glad.
Helt oförstörd liksom i sinnet.
Och är en helt fantastisk människa bara mot alla. Oavsett, till och med de som stirrar så himla, på så himla taskigt sätt på honom. Han bara vänder sig mot dem, ler och säger hej.
Jag har suttit här nu i några minuter och funderat på hur jag ska starta igång det här avsnittet. Och kommit fram till att jag alltid säger, okej, vi är tillbaka. Så att jag kör det nu. Okej, nu är vi tillbaka och vi är i avsnitt 2 på nya året, kan man säga.
Ja, just det. 2022.
Och nu är nästa.
Jajamän.
Så är det.
Spännande. Och vi fortsätter året med en färsk gäst.
Ja, och en live-gäst. Vi har haft lite på länk nu på sistone. Men nu har vi liksom en sån här sprittsprångande kvinna här i studion. Men vi har en gäst här och det ska bli så roligt att få höra din berättelse. Och vi tänker väl att du ska få presentera dig själv. Tack. Men varmt välkommen!
Tack så mycket! Hej, jag heter Magda och är 30 år och bor i Lessebo. Så inte så långt härifrån er. Och jag blev ung mamma när jag gick i trean på gymnasiet till en kille som heter Vincent, som har flera svåra funktionsnedsättningar. Jag har också en bonusson och så har jag och min man en gemensam son som är lite yngre. Och jag är gift då. Vi har en katt med.
Jaha. En katt också.
Vi får inte glömma honom. Han är senaste tillskottet i familjen.
Ja, men det är viktigt. Är det som pandemikatt? Många har ju skaffat djur under pandemin, säger de.
Ja, men precis så. Det var faktiskt yngsta sonen Theo som har tjatat i flera år om en katt. Och till slut så råkade det bli så. Jag skulle passa mammas katt och han flyttade hem till oss.
Permanent. Ja. Men vad härligt.
Theo sa att utifall att katten måste flytta hem till mormor när mormor kommer hem igen, då behöver mormor aldrig komma hem igen.
Nej, oj då. Mycket kärlek till den här katten, det låter väldigt bra.
Men det här avsnittet kommer ju att handla om dig, Magda, och att du blev ung mamma till Vincent redan på gymnasiet, som du själv nämnde här. Och vi är såklart väldigt nyfikna på hur det är att vara funkisförälder, som du själv beskriver det då, och dessutom leva i den moderna familjen som du också har benämnt i dina sociala medier, just med en bonusson och en gemensam son och dessutom katten här.
Och en minoritet med, får man säga, för då är du ju ensam kvinna.
Precis, det också.
Men om vi backar bandet till gymnasiet egentligen då. Hur fick du reda på att du var gravid för det första?
Det var ju i början på sista året på gymnasiet. Och det var ju inte något som jag så här hade tänkt. Utan jag gick till skolsköterskan. Jag hade ont i magen. Jag mådde jättedåligt. Jag hade så ont i magen så jag inte kunde sova. Det bara så här hugg. Jag gick till skolsköterskan. Hon tog en titt på mig och sa, du är blek om näsan när du är gravid.
Oj, hon kunde se det så.
Hon sa att det var blek om näsan.
Ja. Och jag sa att nej, det är jag inte, för jag har tagit p-piller.
Ja.
Men det var jag.
Oj. Oh.
Övertalade hon dig om att ta test?
Hon skickade ner mig till ungdomsmottagningen. Och jag och min bästa gymnasievän gick ner dit och tog testet.
Okay. Alltså, när jag gick i trean på gymnasiet så var ju livet fyllt av fest och träning och kompisar, och det var ju
YOLO.
YOLO, ja. Ja, men gud, ja, det fanns ju ingenting liksom, som hette barn i tankarna. Nej. Hur tog du det beskedet?
Min första tanke sa jag, min första tanke som hopp i huvudet var att jag behöver verkligen en cig just nu. Ja, inte lämpligt, men det var så jag kände.
Ja.
Och det var det jag sa till min vän som var med också.
Ja, jag förstår det. Men gud, vilken vecka var du i?
Jag var bara i vecka 7, men jag hade hunnit dricka och festa för att jag gick i sen på gymnasiet.
Just det.
Så jag hade hunnit dricka innan jag fick reda på det. Vilket såklart har varit något som jag har tänkt väldigt mycket på i efterhand, som att han fick funktionsnedsättning.
Just det.
Men, och sen efter det här beslutet så växte det ändå fram att du eller ni då ville behålla barnet.
Det var väldigt många om män. Det var väldigt mycket fram och tillbaka. Och jag kom fram till att jag ville behålla barnet. Pappan inte så mycket.
Okej.
Vad var det som gjorde att du kände att jo, men jag kör på det här?
Jag kunde inte göra det. Jag var där och jag kunde inte göra det. Så då gjorde jag inte det.
Nej.
Jag klarade inte av att ta något piller. Och jag klarade inte av att göra det.
Nej, att avbryta.
Nej, det gick inte. Så att,
Du försökte?
Jag satte med pillret i handen och jag kände att nej.
Nej,
jag kan inte göra det här. Jag kan inte.
Hur tog din pojkvän detta allt eftersom du hade tagit ditt beslut och sådär?
Alltså han ville ju, vi var liksom vid den här tiden av livet när man ska flytta ifrån sin hemstad och plugga vidare och allting. Vilket han såklart ville göra och vilket han också gjorde. Så han ville ju liksom inte vara med, så jag visste väl delvis att det här är något jag kommer göra själv.
Just det, när du gick in i det liksom. Och hur kändes det och hur tog din omgivning? Jag tänker, hade du liksom familj och vänner som stöttade dig i ditt beslut? Och
jag hade ju familj, absolut. Och min bästa vän var med mig hela tiden. Men det var ju väldigt så här blandat. Det är inte så lätt att umgås med en gravid tjej i trean. Liksom. Det enda man ska göra är att festa.
Och det är det enda man inte vill när man är gravid. Man blir så osugen på sånt också. Ju.
Ja, precis.
Ja, gud, tankarna går ju åt helt andra håll.
Ja, och det var ju jättemånga som var så här, nu kommer du inte kunna det här, eller du kommer inte kunna det här. Det fanns jättemånga sådana, du kommer aldrig kunna plugga vidare, du kommer aldrig få ditt drömjobb nu, och så vidare.
Ja, just det.
Just det. Men veckorna gick och du växte, vad jag förstår. Och gjorde man några kontroller? För att om jag har förstått rätt så visste man inte att Vincent hade kromosomavvikelser.
Nej, det visste man inte. Kubtestet var ju dels inte något som man gjorde på rutin på den tiden.
Nej,
Vincent är 10 år, så det gjorde man inte.
Nej.
Även om man hade gjort det så hade det inte upptäckts där. För att man kollar bara efter ett fåtal kromosomavvikelser.
Okej. Så kub fanns inte ens då?
Jag vet inte om det fanns om man kunde betala för det, men det var inget som nämndes för mig eller så.
Nej.
Och jag var ju väldigt, allt var väldigt nytt för mig, så det var inget jag visste man kunde fråga efter.
Nej, men precis. Nej. Ja.
Och lika så gjorde man det här rutinultraljudet i vecka 20 som man gör idag?
Det gjorde man.
Och där såg allting bra ut, eller hur?
Allting såg bra ut utom en liten missbildning på hjärtat.
Okay.
Som vi redan visste om då. Ja. En dubbel aortabåge som det heter. Men det är ingenting som är farligt.
Nej. Och om man inte vet, vad innebär det liksom rent?
För Vincent innebär det ingenting. Nej. I praktiken.
Nej.
Han har 2 aortabågar.
Ja,
har
okay, inte andra.
Nej. Men det, funktionellt så innebär det ingenting.
Nej, ja, okej. Ja, just det. Och sen så flöste du ju Vincent och förlossningen och så, det gick bra. Eller det gick så bra som det kan gå kanske, jag vet inte.
En förlossning.
En förlossning kan kanske inte aldrig gå bra.
Nej, jag vet inte om en förlossning kan gå bra. Men planen var, jag blev gravid i början på trean. Så planen var att jag precis skulle hinna ta studenten och allting innan jag födde.
Okay.
Det var det som var liksom.
Så du var högravid under studenten kan man säga?
Det skulle jag vara, det var jag inte.
Nej.
Utan han kom såklart en månad för tidigt ungefär. Så hon förstörde hela min plan. mitt vatten började läcka i förväg, så jag fick in på ett så här extra ultraljud och kolla vad som hände. Och ja, vattnet läckte, så då måste man bli igångsatt. Efter ungefär 3 dagar måste man bli igångsatt för att risken för infektion blir för stor.
Just det, mm, precis.
Mm. Och då var du i vecka 36. Ja, 36. Mm. Precis innan studenten.
Precis innan, jag skulle ta alla så här slutbetygen och allting. Precis i den kritiska fasen. Då bestämde sig Vincent att det var dags. Mm.
Gud, jag kan inte ens föreställa mig allt liksom i den unga åldern också. Mm. Som du gick igenom allt det här. Men man kan väl säga att det kanske inte riktigt blev som du hade tänkt dig. Men om vi spolar fram lite efter förlossningen och den första tiden med Vincent. Hur var den och hur upptäckte du sen att han kanske hade någon diagnos och tog kontakt?
Eftersom att Vincents förlossning var ju, slutade inte helt bra, om man säger så. Så han blev ju inlagd på neonatalavdelningen direkt.
Okay.
Så vi låg ju på NIO i 2 veckor.
Mm-hmm.
När jag träffade Vincent första gången så låg han ju helt uppkopplad i slangar.
Ja, i kuvös till och med?
Halvkuvös, inte helt kuvös. Nej, okay. Som de riktigt små. Han låg bredvid sådana riktigt små bebisar såklart, för vi var på NIO. Men han låg i halvkuvös, så den är liksom nederdelen, men den är öppen. Och så har man ändå den här syret och man är uppkopplad med hjärtat och allting, så att maskinerna håller koll på en.
Mm.
Och det var ju då för att han andades inte, han var blå när han
kom ut.
När han kom ut.
Mm-hmm. Mm.
Precis, så de sprang ju liksom, de sprang iväg med Vincent.
Mm. Och sen gick det ett tag innan du egentligen fick träffa Vincent då?
Ja, för jag var ju tvungen att köra allt den här eftergrejsen jag måste göra.
Precis, moderkaka och sys och bajsa kissa.
Allt det där var jag tvungen att göra medan de var tvungna att liksom jobba på Vincent någon annanstans.
Mm. Men när upptäckte ni då att det kanske var någonting som... Någon form av diagnos på honom?
Alltså, efter vi var på NIO, så efter de här 2 veckorna, så upplevde jag det som att allting var liksom, allt har gått bra. Det här har gått superbra. Det har inte hänt något. Han har inte fått några permanenta skador.
Nej.
Vi fick hemsjukvård en kort stund. Och efter det så hade vi såklart efterkontroller. Och jag uppfattade fortfarande som att allt är bra. Vi misstänker absolut ingenting. Utan allt det här har gått jättebra. Det funkar skitbra.
Mm.
Och vi fortsatte ha täta kontroller.
Mm. Mm.
Men hela tiden så, från min uppfattning så var det ju att allting funkar bra. Jag var ung och jag behövde lära mig hur man byter blöja på en bebis. Hur man ammar en bebis. Mm. Hur en bebis fungerar från första början. Så jag själv visste inte vad jag skulle fråga heller.
Nej.
Utan litade liksom blint på läkare och BVC och allt så.
Precis. Mm.
Det var egentligen först på 8 månaders kontrollen som han föll utanför de här ramarna. Han kunde inte det som han skulle kunna.
Ja. Mm. Just det. Mm.
Och... Så det var egentligen då vi blev iväg remitterade till en psykolog första gången.
Ja. Ja, just det. Och då var det just för att när han kom ut då så hade han haft... han hade inte kunnat andas. Alltså syret var då...
Nej, det har jag frågat väldigt många gånger utifrån att det var därför.
Ja.
För att det är ju en sak som man funderar på. Men det är inte därför. Okay. Utan... Den här psykologen, det som hände, det här är förvirrande för mig med. För att vi hade en läkarkontakt på neonatalavdelningen som hela tiden kontrollerade och såg så att utvecklingen gick bra och det var lugnt. Men den här psykologen som vi träffade senare, han upptäckte ju att Vincent låg mer efter då än han gjorde tidigare när vi hade träffat läkaren. Alltså att han hade backat i utvecklingen.
Oj, okay.
Jag minns det så tydligt för det var liksom som en stor grej om det här med sittandet. Psykologen tyckte att han kan inte sitta, läkaren tyckte att han kan sitta. Mm. Det var liksom en sån här grej. Mm. Och jag själv stod där och var bara jätteförvirrad. För jag förstod liksom ingenting.
Nej.
Men psykologen skickade oss till HAB och jag har förstått i efterhand att det vi genomgick var en...
Och HAB är HAB...
Habiliteringen.
Precis,
barn- och ungdomshabiliteringen. Jag har förstått i efterhand att det vi genomgick var något som heter regression.
Just det. Mm.
Det är tydligen vanligt bland barn med autism att man har färdigheter som man sen tappar. Och i efterhand så syns det ganska tydligt i både journaler och på bilder. Jag har sett bilder att han har kunnat färdigheter Och sen har han inte kunnat dem. Så att, det förstod jag först i efterhand. Men just då så var det bara väldigt förvirrande.
Ja, just det.
Och sen är det ju inte så som många tror att man får en diagnos bara så här. Utan det tar ju väldigt lång tid att få någon diagnos, att få något svar. Det tar ju precis flera år.
När fick ni första diagnosen då?
När han var ungefär 2 år. Då hade vi varit skrivna på HAB ganska länge. Och min första inställning när vi kom till HAB var väl lite så här att nu har de skickat oss fel, här hör inte vi hemma.
Nej.
Vad är det här för ställe? Men jag var ju såklart så här, ja, vi tar den hjälp vi får, men nästa gång vi träffar en läkare kommer den här läkaren se, det är det här ni ska ta, den här mirakelmedicinen, och sen är allt över. Så det var liksom min attityd i början. Så här, ja, jag spelar med, fast det är inte här vi är hemma.
Nej, precis.
Men såklart, när han var då 2 år och vi fick liksom på papper, han har CP och det är på grund av den här missbildningen i hjärnan. Då förstörs ju den lite föreställningen lite på ett sätt. För CP är ju något som man aldrig blir av med, utan det är ju en livslång diagnos.
Ja, precis. Och hur kändes det att, var du fortfarande, då var du ensam med Vincent under denna tiden?
Då hade jag faktiskt träffat min nuvarande man.
Okej.
Okay, vi träffades när Vincent var 1,5.
Det var så tidigt, ja.
Och hur tog ni emot det beskedet att få det?
Alltså, det som händer när man får ett barn, när ens barn får en funktionsnedsättning eller en diagnos, det är ju en sorgeprocess. Och den första delen är ju förnekelse, så att det var ju precis det jag sysslade med.
Väldigt länge, du trodde liksom inte på läkarnas beslut och diagnos och sådär?
Nej, varje gång vi var hos en läkare och läkaren tittade i sina papper och sa så här, så bara väntade jag på att den här läkaren skulle säga, nu vet jag vad det här är för något. Det här är inte alls det de tror. Jag vet hur vi fixar detta. Så det förväntade jag mig jättelänge. En helt orealistisk förväntan. Men man skyddar ju sig själv lite.
På det sättet, ja.
Men just det. Och det här sorgeprocessen du pratar om är liksom den största sorgen, att man känner att ens barn då har särskilda behov, att man inte kommer kunna tillgodose dem, eller vad ligger liksom sorgen i det?
Den första sorgen, sorg beror ju ofta på någon förlust, och den första sorgen som jag upplevde, det var ju förlusten av ens föreställning av hur saker skulle bli. Okay. Så det här barnet som man föreställde sig, som låg i magen, man har förlorat det barnet, fastän det aldrig fanns, så har man förlorat det barnet.
Nej, förväntningarna
och,
liksom.
Precis, och jag hade jättelänge så hade jag drömmar om att Vincent hade en tvilling som inte hade funktionsnedsättningar, som kunde alla de här sakerna, som sprang och gick och allt det där. Och det var ju väldigt tydliga drömmar på vad det är min sorg består av. Det är att jag aldrig kommer få se det här barnet som jag trodde jag skulle få se.
Just det, precis.
Och han får då sin första diagnos där runt 2 års ålder, och det är CP. Hur fortsätter sen de här åren framåt? För att idag har han 3 diagnoser.
Precis, han har väldigt många diagnoser, men 3 huvuddiagnoser brukar jag säga.
Just det. Kan du inte berätta lite kort om de här diagnoserna, och för oss som inte alls är bekanta med dem och vet vad de innebär, kan du berätta lite grann vad det är?
Absolut. Först vill jag bara säga att det har tagit väldigt, väldigt lång tid att få hans diagnoser. Det är verkligen inte så som jag föreställde mig att det skulle vara när man kom in i den här vårdsnurran. Man hör ju jättemycket om vårdköer nu för tiden. Men konsekvenserna av det är inget man vet om man inte upplever det själv. Och konsekvenserna är ju att man får vänta jättelänge, orimligt länge på en diagnos. Vincent fick ju sin nästa diagnos först när han skulle börja skolan. Och då visste de sedan han var 8 månader att han behöver göra en sån här utredning.
Så det är att man står i kö för att ens få börja utredningen för att se om det är det man...
Vi står i kö för att ens få komma till habiliteringen och träffa dem. Sen ska vi stå i kö för varje utredning som ska göras. Och det blir helt orimliga väntetider. Vincent sista diagnos fick han när han var 9 år. Och,
Det är bara 8 år sedan.
Från 8 månader till 9 år.
Ja. 2020, så 1,5 år sedan. Men de diagnoserna han har i alla fall. Han har en svår, förutom CP, han har en svår intellektuell funktionsnedsättning. Eller utvecklingsstörning som det hette när han gjorde sin första utredning. Och det kan man säga innebär att hans mentala nivå kommer att ligga kvar ungefär på ett småbarnsnivå, kan man säga.
Okej.
Okay. Mm. Ungefär. Han kommer såklart utvecklas och lära sig saker. Men ungefär mentalt, kan man tänka sig.
Mm. Mm.
Sen har han en svår autism också. Och han har också en kromosomavvikelse som han är ensam om i Sverige.
Mm. Okej.
Okay. Så den vet man inte lika mycket om, men man vet att den bland annat orsakar autism. Så det är logiskt att han har den.
Okej, okay. Ja, precis. Mm.
Just det.
Om man skulle säga, det här är ju liksom diagnoserna och namnen på dem, men hur skulle du säga att detta tar sig uttryck i er vardag på Vincent liksom?
Han har ju så svåra diagnoser så det påverkar ju exakt allt. Det finns ju ingen del av hans liv som inte blir påverkad.
Nej.
För han behöver ju hjälp med allt.
Mm.
Han har bara ett lindrigt rörelsehinder så han behöver inte så lika mycket hjälp med förflyttning nu för tiden som när han var mindre.
Mm.
Men annars behöver han ju han behöver ändå hjälp med allting på grund av autismen och den intellektuella funktionsnedsättningen.
Ja, precis.
Mm. Mm. Nu när du är här hos oss till exempel, för jag har ju läst mycket på din Instagram och sådär och har förstått att det är en utmaning varje gång han ska utanför hemmet och varje gång kanske du ska någonstans eller din man eller alla de här förflyttningarna. Kan du berätta lite grann om vad det innebär nu när du är här till exempel?
Just nu är han faktiskt på kortis, vilket han är varje vardag. På efter fritids är han alltid på kortis.
Mm. Och för de som inte vet vad kortis är, det innebär alltså...
Det är en LSS-insats som är ungefär som ett fritids, fast man kan vara där på helger och lov och kvällar och nätter.
Mm. Mm.
Mm.
Precis. Så, men annars så är det ju, det hade ju inte funkat om han inte var på kortis. Det hade ju blivit kaos. Så att. Allting måste alltid ske enligt samma rutin varje dag jämt. Och alla detaljer i ens vardag måste ske i samma ordning.
Mm. Mm. Jag läste någonting om att du någon dag blev tvungen att åka bil ensam med Vincent.
Mm.
Kan du berätta vad bara en sån enkel grej som många föräldrar tar för givet och åka barn med sitt bil? Vad innebär det för risk? Med
åka bil med sitt barn?
Köra bil.
Barnet kör hos Elin.
Köra sitt barn i bilen.
Ja, precis.
Precis. Nej, men Vincent är ju vad jag brukar kalla för en rymmare.
Mm.
Därför har vi ett jättehögt staket runt huset. Därför har vi låsanordningar överallt. Han vill ta sig loss och rymma vart han än är, till och med i bilen.
Mm-hmm.
Så Vincent lyckades ta sig loss från sin så här specialstol som han har och ställa sig upp. Alltihop jättesnabbt så jag inte hann se. Och så lyckas han öppna takfönstret. Mm-hmm. För om någon jäkla anledning kom vår bil med takfönster. Och det låg snö på takfönstret.
Aha.
Som trillade in på mig.
Oj.
Rasade in över mig.
Åh gud.
Oj, jäkla. Och det här var mitt i trafiken? Alltså,
nej, det var ute på en skogsväg.
Men så, det var ändå när du
körde? Jag körde, det var halt, det var skymning.
Oj.
Det var skitläskigt, men det var på en liten väg så jag kunde liksom stanna. Ja. Det var bara att jag fastnade ju där, för då fick ju Vincent panik. För det här var ju inte något som brukar ske.
Nej.
Att det kommer snö från taket på bilen brukar inte ske. Så Vincent fick ju panik, så vi kom ju inte därifrån utan vi satt ju fast på en skogsväg.
Mm.
Tills min pappa kunde komma och hjälpa lugna Vincent och sätta fast han i hans stol igen så vi kunde köra.
Alltså som förälder i situationer som kan uppstå, exempelvis som den här, hur behåller man själv lugnet? Och som du säger, det finns ju verktyg som du säkert använder för att kunna lugna Vincent och göra det lättare. Men jag tänker, ditt tålamod och ditt lugn, det måste ju tryta och ta slut. Det gör det i alla fall för mig med min dotter. Då har jag en dotter som jag inte ens kan jämföra med din son, för att hon är verkligen normtypisk i detta fallet. Hur liksom mäktar man med det?
Alltså det är ju träning. Ju längre tiden går, desto mer man blir van vid såna här situationer. Det är ju vardag för mig. Det är ju inte annorlunda att det händer någonting jättetokigt och jättekonstigt. Så man blir van. Och sen också med diagnoserna och så kommer förståelsen. För om man läser om diagnoserna så är det ju precis sånt här som kommer hända. Han är ju precis som det står liksom i utredningen, psykologutredningen.
Mm.
Och då, det är svårt att bli arg på någon så man vet varför de gör som de gör.
Nej,
det blir jättesvårt att bli arg eller irriterad, utan det är ju mest det är så här det är.
Precis.
Har du någon gång känt att att du, alltså som förälder kommer man ju ofta sist. Man sätter sig ofta själv i sista rummet. Och det räcker ju att man får ett barn som inte har de här behoven som Vincent har, så förändras ju hela livet när man blir förälder. Och man kan inte gå ut på samma sätt som man har gjort innan, träffat kompisar och bara att få gå på restaurang till exempel och såna här grejer. Och Vincent tar ju enormt mycket tid och resurser. Mm. Hur känner du i dig själv? Är du så att det är svårt att inte bli arg på någon som man vet varför och sådär, men någon gång måste det väl rinna över och man vill bara ligga själv på en strand i Thailand. Absolut. Det vill jag många gånger själv i alla fall.
Absolut, det vill jag också, men människor är förvånansvärt anpassningsbara när man vet ju att den här situationen är inte tillfällig. Det är inte så här, vi har en bebis och om ett år kommer det bli lite lättare, eller om två år kommer det bli lite lättare. Nej, utan precis. Det här är så det är tills han flyttar hemifrån. Så vi måste anpassa oss och vi måste acceptera det. Så det handlar ju om att jobba med sig själv, att acceptera läget. Sen kan jag bli arg på samhället, att det inte fungerar bättre och hjälper till mer. Men det är ju en annan sak.
För ni har haft en hård kamp.
Ja, absolut. Och den är inte slut än. Så att.
Nej. Vad skulle du säga att i all den här belastningen med Vincents speciella behov och allt vad det medför, om man vänder på det, vad skulle du säga har berikat ditt liv och vad har stärkt dig som funkisförälder?
Det är en sak som jag ofta brukar tycka är lite svårt att försöka förklara för andra som inte är funkisföräldrar, för att den här känslan, den här kärleken som man har för ett barn, sitt eget barn såklart, man har all kärlek i världen för sitt eget barn, men den här relationen man har med någon som man har fått kämpa med, som man liksom har fått ta sig igenom jättesvåra situationer, jättemånga jättesvåra situationer som många inte ens kan tänka sig. Det blir liksom något slags extra starkt band. Så den här kärleken är ju enorm och den här föräldrainstinkten går ju upp till gånger tusen. Och sen också hela det här livet, hela den här världen, allt som Vincent har visat mig om att alltså det är lätt att säga att alla är lika mycket värda och en person med en intellektuell funktionsnedsättning inte mindre värd. Men det tror jag att allihopa vet att samhället ofta inte tänker så. Men han har ju visat mig en värld och vad det innebär på ett sätt som jag aldrig hade kunnat förstå innan. Och som jag liksom har en så här första plats på att få uppleva. Och alla de här kontakterna och människorna som jag säkert aldrig hade träffat annars. I olika funkisföreningar och andra funkisfamiljer. Och den gemenskapen som vi har mellan varandra. Vi blir ju också väldigt bundna av att ha de här erfarenheterna som kanske ingen annan har. Så får man ett fantastiskt starkt band med andra i liknande situationer. Som jag aldrig hade haft annars. Så det finns fantastiskt mycket fint i den här världen. Och Vincent är ju verkligen så här one of a kind. Det finns ju ingen annan som honom. Han är ju till och med ensam i Sverige med sin kromosomavvikelse. Så att jag har ju fått uppleva något helt unikt som ingen annan har fått uppleva. Och det är större chans att bli träffad av blixten. Liksom.
Häftigt.
Så det brukar jag tänka ganska ofta. Att jag har fått den här stora äran att få uppleva Vincent. Det finns ingen annan som Vincent. Och här får lilla jag, som inte är något speciellt, vara här.
Och ta del av allt det här.
Ta del av det varje dag. Och så som hans personlighet är. Så som han är så snäll och glad mot alla. Den liksom känslan som man själv kanske ofta kan ha en så här negativ bild av olika typer av personer eller om världen. Så här, gud vad mycket skit som händer. Det har aldrig han. Vaknar upp och det är så enkelt. Och det är så enkelt att hälsa på vem som helst man inte känner.
Ja.
Och han bara är och är glad.
Helt oförstörd liksom i sinnet.
Och är en helt fantastisk människa bara mot alla. Oavsett till och med de som stirrar så himla, på så himla taskigt sätt på honom. Han bara vänder sig mot dem, ler och säger hej.
när man har ett barn med särskilda behov, vad får man för stöttning och liksom hjälp och avlastning av liksom samhället då? För jag kan tänka mig att du har kontakt med ganska många liksom vårdinstanser jämfört med vad jag och Elin kanske har. Vi har kontakt med BVC och that's it liksom.
Mm. Det som slog mig nästan direkt, det var ju att man får ju ingen som helst vägledning eller hjälp att förstå så att man hamnar rätt. Det är ju ingen som kommer till en och säger att du har rätt till det här borde du söka.
Okej.
Och det är ingen som säger, det är ju knappt ens någon som berättar att du ska ställa dig i den här kön för att få utredning till den här diagnosen. Utan det är verkligen upp till en själv att förstå och lära sig hur svårt det än är. Så är det upp till dig att lära dig lagen och lära dig vad du ska söka och hur du ska söka och hur du överklagar, hur du, alla de här sakerna, det är liksom upp till föräldrarna. Det är ingen som kommer och hjälper dig bara automatiskt, utan då får du söka upp den hjälpen eller betala för den hjälpen.
Okej.
Mm. Just det. Och det pågår, ni pågår fortfarande eller håller fortfarande på och kämpa för era rättigheter, kan
precis
man säga så?
Och det har jag förstått att det kommer vi att göra. Det är nog en livslång kamp. Så det är också en sån sak. Vi kommer att få acceptera att det här är en del av vårt ansvarsområde nu.
Mm. Jag tycker, alltså jag är ju inte insatt i det här alls. Men jag tycker, när jag hör på det nu när du berättar om detta. Så tycker jag att det låter helt otroligt att det får gå till på det här sättet. Det finns ju liksom hur mycket guider och hjälp om hur man ska liksom söka allt vanligt. Alltså allt ifrån liksom bostadsbidrag, barnbidrag till att du väntar barn, föräldrapenning och graviditetspenning och allt sånt här. Som man kanske räknar med då som liksom de flesta använder sig av. Men jag menar, det finns ju väldigt många funktionsföräldrar i Sverige och det borde ju verkligen finnas hjälp och guide om hur man kan söka hjälp.
Mm. Absolut, ja, absolut. Men det finns ju föreningar som man får leta upp själv då och kontakta.
Ja,
så kanske man kan få. Ja.
Mm.
Jag är lite nyfiken på hela er familjesituation, för att du har ju själv sagt att ni är en modern familj.
Mm, en bonusfamilj brukar vi också säga.
Ja, en bonusfamilj. Mm. Och vi var ju inne på det lite tidigare här, att du träffade din nuvarande man då redan när Vincent var 1,5 år.
Precis.
Och nu har ni då ett gemensamt barn och han hade även ett barn. Han blev ju ung pappa då samtidigt som du blev ung mamma.
Precis, han är ett par år äldre än mig och hans son är lite äldre än min. Så att, ja,
men ungefär.
Ungefär.
Ja. Mm. Jag är jättenyfiken på hur det var att träffa en kärlek när man har själv barn. Och hur den här nya familjen liksom ser ut och även hur han tog Vincents diagnos, för att det är också ett val man gör ju.
Mm, absolut.
Från hans sida.
Nu har jag ju inte dejtat som mamma till något barn utan funktionsnedsättning. Men jag kan tänka mig att det var svårare. För att jag hade ju enormt mycket mer vårdbesök. Och jag har saker att hålla i och saker att tänka på.
Mm.
Men jag hade min familj nära också. Mm, kan man säga. Som kunde passa honom ganska mycket. Så det tror jag hjälpte extremt mycket. Och sen att min man dels redan var ung pappa till ungefär lika gammal son.
Mm.
Sen har han också själv en familjemedlem som han har vuxit upp med som har liknande funktionsnedsättningar.
Mm.
Så han har alltid varit väldigt förstående och vetat vad det handlar om och vetat vad som gäller. Liksom.
Mm.
Så där tror jag att jag hade en himla tur.
Ja.
Eller valde väldigt rätt.
Mm. Ja, det måste underlätta för båda, tänker jag.
Ja, absolut. För det har aldrig varit något konstigt med diagnoser. Och det har jag tyckt var väldigt skönt.
Mm. Mm.
För det räcker liksom med att det är jobbigt för mig.
Mm.
Känner jag.
Precis. Men sen beslutar ni er för att skaffa ett gemensamt barn också?
Mm. Det var nog det läskigaste beslutet jag har tagit.
Mm.
Det var inte lätt att veta om jag skulle vilja gå igenom det där igen.
Nej.
Nej. Men det gjorde vi.
Mm. Mm. Gick det som ni hade tänkt den gången?
Alltså jag fick ju hjälp från MVC-psykolog och jag fick hjälp från Aurora barnmorska. Jag fick jättemycket stöttning genom hela graviditeten för jag var orolig för exakt allt. Från och med att jag fick reda på att jag var gravid så var jag bara orolig. Minsta lilla tecken på någonting så behövde jag ringa till någon psykolog och så här, nu är det något fel.
Mm.
Nu.
Ja.
Och den oron som du kände då, vad grundade den sig? Var det liksom att det skulle sker någonting liknande som med Vincent eller?
Exakt allt. I början var det ju missfall såklart. För det är det första man orar sig för. Sen var det nästa grej och så nästa grej och så bara fortsätter det.
Mm.
Så jag behövde verkligen stöttning genom hela graviditeten och ha någon att prata med.
Mm.
Hur mycket skiljer det då i år mellan Vincent är äldst? Nej, din mans...
Ja, han är äldst. Han är ju 5 månader äldre än Vincent. Så han är 11. Vincent är 10, snart 11. Och Theo då är 4.
4, ja.
Mm. Så det skiljer en stund. Det tog tid att våga igen.
Ja, just det. Mm. Hur är det då att leva i den här familjekonstellationen?
Det är kul, men ibland lite udda. Det kan bli mycket. Det kan bli lätt väldigt mycket.
Mm. Mm. På vilket sätt då? Kan du berätta?
Så Vincent klarar inte av höga ljud. Så bara det här med att få en bebis i huset, så märkte vi direkt att det här har vi inte tänkt på. Vi har ett barn som är ljudkänsligt och inte klarar av att han klarar inte av att man vispade, eller han klarar inte av att grannens gräsklippare var igång, och sen så helt plötsligt kommer det in en bebis i huset. Mm. Hur tänkte vi där? Hur tänkte vi att det var en bra idé, tänkte jag då.
Mm. Ja.
Och en lillebror, fortfarande en 4-åring, de gör ganska mycket ljud.
Mm.
Så det har varit mycket situationer att parera. Småbarn är inte så lätta att anpassa efter att storebror klarar inte av ifall du gör ljud eller ifall att du gör något oväntat. Du måste göra exakt likadant varje gång. Det funkar inte på bebisar, det funkar inte på småbarn.
Nej.
Hur gör ni då för att hantera vardagen? Hur går det här ihop?
Det är ju det att Vincent är på kortis på vardagar som gör att det ändå fungerar, för att då får liksom lillebror sin tid att landa hemma efter han har varit på förskolan och liksom lugna ner sig, och sen så kommer Vincent på kvällen när det börjar bli dags för lite lägga rutiner och alla de här kvällsmat, varva ner rutinerna, inte när det är som mest uppe i varv och ska springa runt.
Nej,
precis.
Så det är mycket det. Sen har vi också ledsagare om morgnarna, och vi har lite avlösare vi kan använda ibland om det skiter sig fullständigt. Och så har vi andra släktingar i närheten om det skiter sig.
Ja, det är en del att tänka på.
Verkligen. Och jag läste någonstans, alltså just det här med kottis då, till exempelvis när man är funkisförälder. Alltså, i början kan jag tänka mig att det är jättejobbigt att lämna ifrån sig sitt barn, även om det bara är för några timmar. För man vill ju ta hand om sitt barn. Det handlar ju inte om att man inte vill.
Nej. Det var ju en sån sak som var jättetufft när Theo föddes, att det kändes som man var tvungen att prioritera lillebror. Men vi kan inte lämna bort liksom en nyfödd bebis. Det är inte realistiskt.
Nej.
Även om hans farmor och farfar hjälpte till jättemycket, mycket mer än någon annan farmor och farfar skulle göra med en sån liten. Så var det ändå inte realistiskt, för jag var ju tvungen att amma och allt sånt. Så det var ju ett beslut som man var tvungen att ta för Vincents bästa också.
Ja, men precis. Om du skulle, jag tänker, det finns ju många funkisföräldrar där ute, och en del kanske lyssnar på det här avsnittet och den här podden. Har du några som helst liksom, vad ska man säga, tips eller liksom så här lifehack som gör det lite lättare än vad det kanske annars kan vara om man har barn med särskilda behov?
Gud, vad svårt.
Ja, jag förstår.
Hitta andra funkisföräldrar som har barn med liknande diagnoser och prata mycket, fråga om många tips. Även om man har barn med exakt samma diagnoser, så kan de fungera extremt olika, men man kan i alla fall få tips att testa. Automatisera så mycket som möjligt hemma. Ha en robotgräsklippare. Kör så mycket automatiskt som man har råd med. Försök att förminska allt sånt arbete.
Just det.
Och köp städhjälp för omvårdnadsbidraget.
Just det. Och du delar ju med dig jättemycket av dina egna tips och tankar och idéer. Och skapar mycket debatt också på ditt Instagramkonto. Varför gör du detta?
Alltså det började väl egentligen, jag delade väldigt mycket normalare saker, gulliga små barnbilder innan, men
normalare saker jag sett.
Ja, men gulliga barnbilder på Vincent och Theo liksom. Men sen det här med LSS, och jag tyckte det var så otroligt fel, för jag visste i mig att Vincent har svåra funktionsnedsättningar. Han har ovanligt stora behov. Mm. Och jag tyckte det var så fel när vi blev nekade så mycket. Så mycket insatser som vi har nu fick vi absolut inte från början. Från början fick vi i princip ingenting. Eller vi fick ingenting, för att enligt dem så tillhörde Vincent inte ens LSS från början.
Nej.
För att vi stod i kö till utredning, så han hade inte rätt diagnos. Och i vårdköer nu för tiden kan man stå i kö till utredning jättelänge. Så det var liksom,
då kan man aldrig ha rätt diagnos.
Det var en sån här moment 22-situation. Jag bara blev så frustrerad på samhället. Och sen också det här med hur folk tittar på Vincent. En del stirrar på ett sätt som verkligen är otrevligt till och med. Och en del bara tittar på ett sätt som att det är synd om oss. Det kan jag mer förstå, men jag gillar inte det heller.
Mm.
Så jag kände verkligen att liksom, det behövs att vi börjar prata om de här sakerna. Och så började jag dela de sakerna. Och från början så blev det ju, i mina sociala medier blev det så här helt dött. Det var så här, ingen var intresserad. Du, jag fick noll likes. Det var inte det här jag signade upp mig på.
Nej.
Men sen fortsatte jag och jag fick den typen av människor som var intresserade till slut. Sakta, men säkert.
Ja.
Men från början så var det verkligen så här, i botten. Inga fler gulliga bebisbilder, va?
Nej. Men nu har du hittat, eller du har egentligen skapat ett...
Ja, din tribe, eller vad man ska säga.
Precis.
Ett forum med mycket fakta också. Jag har varit inne och tittat och så. Jag som inte har ett funkisbarn tyckte verkligen att det var intressant att läsa liksom, och fick lära mig jättemycket. Bland annat det här med hur man lugnar ett barn till exempel tyckte jag var jätteintressant.
Okay.
Säkert sånt som man kanske någonstans i bakhuvudet tänker
kan tillämpa
att,
självklart, även.
Det är ju egentligen logiskt, men i en sån situation så kanske man inte tänker på det. Framförallt då om man inte har ett funkisbarn själv, men man kanske är i närheten av en sån situation någon gång eller träffar någon som har ett funkisbarn. Och det, jag lärde mig jättemycket bara på en liten stund som jag har suttit och kollat, så att
vad kul, tack.
Fortsätt med det du gör, och så hoppas vi ju att med det här avsnittet att fler ska hitta och bli upplysta, inspirerade och ja, men hitta fler likasinnade.
Ja, men precis. Ja, men bli varse kanske hur det kan vara för andra som inte har det som en själv. För oftast ligger man ju sig själv närmast, tyvärr. Men jag tror precis det som du gör, att du delar med dig och är öppen med saker och ting. Det kommer göra att man ökar förståelsen. Och du var inne lite på det här med att ibland kan människor titta snett kanske, eller titta på ett speciellt sätt. Och det är ju inte så himla roligt att ta emot, kan jag tänka mig. Det är ju... Vi bara går fram till den personen och kanske säga någonting, men så kan man inte det, för man kanske är i en situation eller någonting.
Det kan man ju absolut inte när man har sitt barn med sig dessutom, för man måste ju också vara ett bra föredöme för sitt barn.
Precis.
Men Vincent är så härlig, för att han märker inte det överhuvudtaget, utan han vinkar lika glatt till allihopa. Han säger hej hej och så han bryr sig inte i alla fall, och det är jag väldigt glad över.
Det förstår jag.
Det förstår jag verkligen. Finns det någonting du sa innan, att du var framförallt kanske att du blir inte arg på Vincent, du blir arg på samhället. Finns det någonting du skulle liksom vilja skicka med dig? Jag tänker till någon som ändå sitter och beslutar om lagen om särskild service, alltså LSS och allt det här. Om du skulle liksom...
Alltså jag skulle, det första, prata med oss som lever i det. Fråga oss som lever i det här, vi som blir nekade det stödet vi faktiskt behöver. Istället för att säga att alla som ska ha rätt, som har rätt till stöd ska få det, så kanske man faktiskt ska prata med oss som kom hem till oss. Jag har bjudit in hur många politiker som helst på att bara komma på en fika och träffa Vincent. Precis. Spendera lite tid med honom, så ser ni väldigt snabbt hur stora behov han har och att det här inte är rätt någonstans. Men det är ingen som har nappat än. Men bara prata med oss. Vi vet vilket behov som finns. Vi försöker inte få något mer än vad vi skulle behöva. Vi försöker bara få vardagen att gå ihop. Vi försöker ha huvudet över vattenytan och kunna andas lite ibland. Så det är egentligen mitt tips. Vi vet, så prata med oss.
Just det. Det tyckte jag var ett klokt och en klok och vettig mening.
Ja, det tror jag är jätteviktigt. Och just den meningen du säger, vi försöker bara ha huvudet ovanför vattenytan, den gick rakt in i hjärtat. Verkligen.
Det är så det känns väldigt ofta. Så att,
Med det så får vi tacka.
Tack själva för att jag fick vara med. Det var jättekul.
Ja, vad roligt.
Verkligen. Jätteintressant. Jag har lärt mig supermycket.
Ja, men jag också. Och jag kommer fortsätta att scrolla och läsa allting som du skriver. Just för att det är så berikande också kunskapsmässigt. Mm.
Och vi önskar såklart stort lycka till med Vincents fortsatta resa och hela er familj.
Mm. Tack så jättemycket. Det behöver vi, så tack.
Ja. Ha nu ett fortsatt bra 2022.
Detsamma.